Marseille isn't a city for tourists. There's nothing to see. Its beauty can't be photographed. It can only be shared. It's a place where you have to take sides, be passionately for or against. Only then can you see what there is to see. And you realize, too late, that you're in the middle of a tragedy. An ancient tragedy in which the hero is death. In Marseille, even to lose, you have to know how to fight. Varsågod, Johanna Frändén.
Rysningar. Fick
lite, va?
Mm, vackert.
Mm. Jean-Claude Isaut, hans klassiska Marseille-trilogi börjar sådär. Romanen, deckaren Total Chaos heter den på engelska. Kanske finns på svenska, jag tror inte det, men eventuellt. Och jag ville väl mest bara börja i Marseille, för det kändes bra en vecka som den här. OM firade 120 år i söndags och slog första gången på, jag tror det är 15 år, Olympique Lyonnais. En sån där galen, sinnessjuk tillställning som påminner om varför man faktiskt någonstans på vägen lärde sig hata och älska den där klubben och staden.
Jag måste säga att jag blev lite chockad. Jag förstår att du som följer dem på ett annat sätt kände till den här, vad ska man säga, den här långa torkan i det olympiska mötet. Men det är ju, jag blev lite chockad faktiskt. Det är ju enormt lång tid. Hur i helvete gick det till?
Nej, hur i helvete gick det till? Och de har liksom ändå så här varit, alltså OM har ju varit ett relativt topplag i alla fall under alla de här åren.
Ja, det är så, de har ju stött på varandra några gånger också under den tiden.
De har gjort det. Jag tror att OM har vunnit någon cupmatch och sådär, har jag vaga minnen av. Men i ligan så är det så otroligt länge sedan. Och alltså svårförklarligt. Man fattar väl att det fanns någon slags mentalt underläge under Lyons storhetsperiod, men den har ju kommit och gått, så att det borde ha hänt. Men det var oerhört fascinerande. Det var en sån där, alltså en explosion, liksom en fullkomlig total explosion. Rudy Garcia kom tillbaka med Lyon som lämnade Marseille i somras. Och, ja, det var alla de dåliga sidorna av Marseille parat med alla de fina. Det var liksom, ja, rekord i bengaler, rekord i publik. Det var stenkastning mot Lyons buss.
Tifot var helt stört fint, var det inte så?
Ja, det var verkligen det. Och det var marscher genom stan för att fira födelsedagen och så. Den där sortens match som var väldigt, väldigt mycket match på alla sätt. Men då var du inte där.
Det var jag inte. Mm. Det var jag absolut inte. Jag fick följa det hela på håll.
Vad var din ursäkt?
Ja, det här var i söndags, va?
Mm.
Då bevakade jag val i Spanien. Ja. Helt enkelt.
Ja, just det.
Nej, vilken konstig intonering. Då bevakade jag valet i Spanien, men jag förstås.
Just det var ditt val.
Det var mitt val, ja, precis. Det är inte så att vi har fått någon regering. Jag är kvar då i Barcelona. Tänkte jag ska inte åka härifrån innan de presenterar en regering, för att nu får det fan vara nog. Men det har inte kommit någon än. Det är koalitionsförhandlingar, tror jag, pågår bakom lyckta dörrar och så vidare.
Är det ett januariavtal vi ser framför oss, eller?
Ja, men det är nog, det är väl någonting åt det hållet. Det är ju, Spanien har ju blivit, alltså det är intressant, för att Spanien var ju väldigt länge en sån tvåpartistat. Mm. Lite som Storbritannien, kanske man kan säga. Och sen så, och nu finns det plötsligt då 5-6 partier som är liksom att räkna med. Så att det har verkligen hänt någonting där, och det är svårt att tänka sig, lite som i Sverige, att socialisterna eller PP, som deras högerparti heter, någonsin kommer få liksom egen majoritet igen.
Mm.
Det känns som att man har levt det här fast för 15 år sedan kanske i Sverige. Och intressant, för nu slog, eller ja, 10 säger vi något sånt där då. Och nu slog ju ett högerextremt parti igenom med full kraft här, och Vox. Och då känns det också som att man minns hur det här var när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010. Det är ju inte så satans länge sedan.
Mm.
Och att man känner igen reaktionerna väldigt mycket. Du vet, hur folk är chockade. Mm. Hur media beskriver här den här liksom udden mot det här partiet som väl fanns i svenska tidningar och svensk rapportering i början, för att man någonstans tyckte att det kanske var också journalistikens uppdrag att hantera det här partiet annorlunda, eftersom det är antidemokratiska, i det här fallet, och verkligen fascistiska krafter. Det går inte att säga något annat om det här spanska Vox, som verkligen är en, ja, bara dammar av Franco i princip och hans idéer och så. Och hur det där förmodligen kommer plana ut, och sen kommer det ju det här, de har ju redan börjat med att stänga ut all media från sin valvaka till exempel och sådär, så att det är lite trött också, för det är exakt samma, det är verkligen en cocktail som går runt i alla de här partierna i hela Europa ju.
Men Johanna, alltså, apropå det med trött och så, alltså, finns det inte någon slags sån här barn- och fostranskoppling med sossar över hela, eller då etablerade partier, kan man säga maktpartier över hela Europa, den här hållningen som jag klär på min dotter, liksom ger henne chansen att välja själv, så ska vi ha overall eller ska vi ha tunn klänning så här i november. Och så väljer hon fel, så, men du får välja helt själv liksom. Du får välja vad du vill liksom. Du får en chans till där, klänning. Okej, men vad tänker du, den varma mysiga overallen, eller ska vi ha den kalla iskalla klänningen overall? Alltså att man utgår från att får man bara tillräckligt många chanser så kommer man fatta det visa beslutet.
Det där, du berättade precis allt som gör att jag, så här, det kryper kroppen mig över svenskt föräldraskap. Det här säger ju alla mina svenska vänner och inga franska. Fransmän bara så här, varför frågar ni barnen, ska vi äta nu? Vad är det för jävla fråga? Man säger, nu äter vi. Och så säger de så här, vad vill du ha till mat? Eller som du säger, vad ska vi ta på oss? De bara, vad är det för liksom, varför tror ni att barn kan göra ett rimligt val i det läget i Sverige? Det får ni sluta med.
Nej, men vad fan, alltså, visst, ger på svenska föräldrar allt du vill, men om David Cameron gör samma sak i England, om sossarna gör samma sak, att vi testar ett nyval igen så folk får förstå. Ni får chansen här en gång till.
Men, ja, nej, men det är också det här att nu får ni fan rösta rätt den här gången. Liksom. Vi är lite trötta på er spanjorer, för att nu blev det lite kass sist. Mm. Så nu får ni rösta rätt. Och alla bara så här, okej, men då röstar vi jättemycket på det här nyfascistiska partiet. Och blev det bra?
Vi tar av oss klänningen. Vi kör naket idag.
Springer nakna till skolan.
Sluta fråga barn. Sluta fråga folk.
Vilket av de här två partierna tänker tant då rösta på?
Nazisterna. I alla fall så blev det lite uppståndelse kring en fotbollsröst i Spanien. Det är väl en fotbollspodd någonstans där.
Ja, en radikal. Fotboll radikal, eller på spanska, vad säger vi?
Fotboll
radikal.
Radikal. Ja, precis. Det är ganska mycket radikalism i luften ju i Spanien. I alla fall, framförallt kanske i Barcelona där jag befinner mig. Lite mindre verkar det vara så i Madrid, där Sergio Ramos och hans fru Pilar Rubio gick och röstade, la upp en liten bild från vallokalen.
Det är klart han la upp en liten bild.
Ni måste gå och rösta, det viktiga är att alla röstar och så vidare. Tänkte inte på att på bilden syntes att han i handen då höll en valsedel från PP, som är, alltså, är det stora högerpartiet då, traditionella högerpartiet här i Spanien. Och det blev liv i luckan, kan jag säga. Det slutade med att de fick lägga upp en video där de förklarade att vi tog en valsedel från varje parti och sen gick vi in och liksom gjorde valet då i båset efteråt och så. Och det där, som svensk köper man ju det, för så gör ju många. Det har jag ju gjort också, sådär att man tar kanske inte precis alla partier, men man tar ett gäng liksom. Man kan vara lite, känna så att man blir vald nästan lite hemlig inför sig själv.
Just det.
Men i Spanien verkar inte det här vara lika vanligt. Min kompis som jag bor hos nu, hon sa att hon röstade ju här i Barcelona, och hon sa att på ena sidan låg liksom alla självständighetspartierna då, de som har sin bas i Barcelona, som är regionala, och så finns det ett bord med de stora typ spanska partierna. Hon bara, det är inte ens någon som låtsas att man skulle gå och plocka från båda sidor. Det är bara så himla, ja, hur som helst. Så att det här, de försökte rädda upp detta då med att göra den här typen av vi tog alla
just det,
partier.
Just en liten charad.
En liten charad eventuellt. Vi kan ju inte riktigt, det var ganska snyggt räddat tyckte jag ändå, men lite som sagt liv i luckan kring detta. Ska fortsätta med lite fotboll och politik när vi ändå bara för att
vi kan väl göra det. Låtsas lite.
2020 är det borgmästarval i Paris. Då väljer Paris en borgmästare för hela stan, och sen så väljer man en i varje arrondissement, som det heter. Och vår vän och min nästan granne, får jag säga, Vikash Dorasso har faktiskt presenterat sig för 18:e arrondissemanget. Jag bor 100 meter på fel sida om gatan, kan man säga. Så jag kommer inte få chans att rösta på honom eller någon annan. Jag skulle ju plockat upp såklart då alla röstsedlar. Men han ställer upp i 18:e arrondissemanget. Han bor i Montmartre, inte så långt ifrån Sacré-Cœur. Mm. För den som känner till Paris. Och han ställer upp för La France Insoumise, som är vänsterpartiet, kan man väl säga, i princip i Frankrike. Detta blev klart i veckan. Vikash Dorasso, gamla Lyon-hjälten, har framförallt sagt att han är trött på socialistpartiet som han har haft.
Det sa han inte när han var i Livorno och spelade.
Nej, men han är, då menar jag, det är ju Socialdemokraterna, mer eller mindre. Men de som han har varit, jag tror han har fungerat som någon form av ambassadör för dem tidigare faktiskt, men han tycker att de har blivit för vita och konformistiska. Och han sa bland annat att i veckan då att de har inte presenterat ett enda namn på en enda icke-vit person till borgmästvalet. För dåligt, tyckte vi Cash. Så flytta till Montmartre och rösta på honom nästa år om ni vill få in en fotbollsröst i fransk lokalpolitik, får vi väl kalla den då.
Ja, det vill vi ju såklart.
Men du, berätta egentligen heller vad du har gjort sen sist, för det känns som att det har hänt, du har varit lite mer hetluften, va?
Jag har ju grejat mycket. Det har varit den här tiden av året när man tar på sig sin gå bort kostym, jag vet inte om man säger så fortfarande.
Galoscherna och det där, ja.
Publicera bild på Instagram kostymen. Ta på mig. Nej, men det har varit guldbollen middag, det har varit guldbollen vinnarintervju och det var ju igår då guldbollen gala eller fotbollsgala,
inte så att som de kallar det på TV4.
Exakt så. Talang och idol och egen reklam för TV4s produkter galan. Så det är det jag har sysslat med. Försökt hålla någon slags balans i mitt fotbollsvärv. Men det har väl varit, alltså, höjdpunkten under det är alltid ganska så här, små, trevliga branschtillställningar alltihopa. Både middagen och galan. Men det som var speciellt då var kanske just vinnarintervjun som ju... Vi har ju vant oss vid att man får liksom klämma in den lite där det går. I år kunde vi klämma in den på ett sånt sätt att jag och Andreas Bardello, fotografen, flög till Manchester.
Hallå Manchester!
Alltså, vi utsåg vinnare i onsdags då tillsammans med ledningen på fotbollsförbundet och åkte i fredags till Manchester, till Hale Barnes, som är då där väldigt, väldigt många av de här, jag tror att det är den fotbollsproffstätaste regionen i hela England, där som alla då United City-proffsen bor.
Just det. Zlatan bodde där också, eller hur?
Ja, alla de bodde där.
Det verkar vara ett fruktansvärt deppigt område. Du får gärna rätta mig, nu har du varit där.
Alltså jättefin, alltså fin liten brittisk by sådär. Men det är ju, har ju mer gemensamt med Hollywood kanske än vad det har med Birmingham, om man säger så.
Ja, det bara känns som så livsförnekande att flytta till Manchester av alla ställen där det finns så jävla mycket, det som är så himla rock'n'roll på så många sätt. Och så bosatt sig så där. Jag bara, varför vill man inte... Eller jag vet ju svaret på varför.
Du vet ju exakt varför.
Ja, men tycker ändå att det känns lite tråkigt. Konstaterar också att det ser ut exakt som man tänker sig hemma hos Victor och Maja Lindelöf Nilsson. Nämligen den här fotbollsspelarinredningen som alltid är grått golv, vita väggar, svarta tv-möbler och så någon så här gråmelerade soffor. Det slår fan aldrig fel. Det är ju helt otroligt. Köper man ett paket? Är det ett starter kit liksom?
Jag tror att den finns lite grann. Är man fotbollsproffs så ser det ut precis så.
Det är inte fult alls, det är bara otroligt tråkigt liksom.
Det var verkligen inte fult. Men det var en fotbollsproffsvilla. Det som var charmigt med den, för att den är ju då, har ju det där, just det som du beskriver. Sen var det ju, och jag har ju lovat... Maja Nilsson Lindelöf, eller det har varit Victor Nilsson Lindelöf, att Maja Nilsson Lindelöf ska få höra att det var ostädat, men det var väldigt mycket saker som inte var klara, det var ouppackade kartonger och sånt där. Jag tycker gav en jäkla relief till deras personlighet på något sätt. Och Victor berättade också om det, att de är just den där som vem som helst grejen. Alltså de har svårt att ta tag i saker, helt enkelt. Saker blir liggande, projekt blir evighetsprojekt, även de mest basala sakerna. Men det var fint, det var ju speciellt att få göra besöket. Vi var hemma hos honom, tror jag, i bra nära 3 timmar. Vilket ju är idag en väldigt ovanlig exklusivitet att få med den här sortens väldigt stora stjärnor. Och Victor, han är en speciell typ i det att han mår som allra bäst just i den där sortens kontexter när man kan slå sig ner och man kan prata i lugn och ro. Då är han oerhört liksom charmig och reflekterande och smart liksom. Står han i de här större sammanhangen med 10 journalister runt sig, så är han väldigt kort och sluten och så. Så
det, lite defensiv, ja.
Lite defensiv. Så nej, det var en fin stund, får man säga så. Är man journalist fortfarande då?
Det tycker jag man får säga. Ja, alltså det är ju lite speciellt läge. Det är intressant också att tre av fyra resor på Guldbollen-resor har gått till Manchester på slutet. Vi har ändå haft alla. Jag tror Andreas Granqvist gjorde du i Sverige, va?
Ja, han gjorde i Sverige.
Fotbollen. Ja, precis. Så det är ju ändå en... Men för innan honom så var det ju Zlatan som fick den. Och då också... Fick jag inte åka hem till honom i och för sig, men jag fick 20 minutes, Zlatan is under some pressure, eller vad de sa.
Ah, 20 minutes of fame.
Ja, men det han ju aldrig, han tycker sånt jätteroligt. Jag fick ju säkert 40 minuter med honom, det var ju absolut ingen brådska. Men du vet, det kommer alltid den där obligatoriska presskvinnan och talar om att just idag har han lite bråttom eller mycket att stå i, eller vad det är.
Det där upplägget som alla fortfarande går på när... stjärnan, skådisen, vad som helst, säger att nej, vi kan ta en kvart till, det här är så trevligt. Och journalisten känner sig
märklig. Du hade inget att göra idag heller. Just det, ja. Du hade inte så bråttom hem till ditt grå, vit, svarta vardagsrum. Förlåt. Lät jag lite så... Nu kanske vi har klev in lite klassföraktet här mot fotbollsspelare. Det var inte min mening. Jag tycker att det är ganska smakfullt men ganska tråkigt. Helt enkelt.
Det är du fri att tycka, såklart. Det är inte så boho.
Nej, det är verkligen inte.
Det är inte som hemma hos Vikars, eller?
Nej, men där tror jag att det är mer kanske lite drömfångare i taket. Och du vet, jag tänker mig också en fransk balkong med jävligt mycket växter som han... Jag tror han har gröna fingrar.
Var åtminstone hälften i hash?
Ja, exakt. Ja, precis.
Och det är ingen anklagelse, det är ju ett diplom. Så att säga. Nej, så det var väl någonstans höjdpunkten, tror jag. Själva galan i sig sen som följer var ju, den blev ju vad den blev, va? Med herrlandslaget på Cypern på länk och en splittrad gala där hälften, alltså själva middagsdelen, var i en lokal och galadelen inne på hovet. Vilket jag förstod berodde på att förbundet hade glömt att boka Globen, som det sades.
Lätt hänt.
Ja, man är oerhört förtjust i den haverikommissionen som tillsätts sen, där någon stackars liksom, tjänsteman sådär, har gått någon gång i mars förra året och tänkt att vad fan var det jag skulle göra? Så köpa kaviar, ta hem, gå ut med hunden, jag skulle så söka dagisplats. Globen! Jävlar också, jag visste att det var någonting. Boka Globen.
Fan, det är inte lätt att hämta sig när man har glömt att boka Globen. Jag trodde faktiskt att de hade börjat så... trappa ner. Eller vad säger man när man liksom känner att det här kanske inte är det fetaste som händer under det svenska tv-året. Och att man någonstans börjar, du vet, lite så som när Grammyskalan plötsligt inte blev, det var tv-sänd längre. Kan det bli så? För nu har det varit ganska mycket kritik också i dagarna mot, kanske inte så mycket, lite mot galan, men det har också varit massa snack plötsligt från spelare då, att Andreas Granqvist som inte tyckte att man ska ha individuella utmärkelser inom fotbollen.
Jag vet inte hur det är de andra länderna, om de har sådana här priser, de är så vanliga.
Men ska vi lägga ner Ballon d'Or alla liksom?
Nej, lägg ner alla, precis. Slipper vi den här diskussionen. Men det är alla nu diskussionen i Ballon d'Or. Så.
Jan Andersson som kanske inte vill sitta kvar i juryn, för det känns konstigt. Det är ju inte så att det känns som att fotbollsskalan eller Guldbollen för den delen har så himla hög status just nu hos utövarna.
Eller så har den för hög status. Jag vet inte om det kan vara snarare det som är problemet. Att det är ingen hemlighet att de senaste åren har varit liksom ganska kontroversiellt. Att det har skapat någon slags splittringar. Eller,
ja, det har pajat eller för mycket av stämningen liksom, antagligen.
Ja, den har pajat den svenska stämningen. De svenska värderingarna i laget.
Men det är ju väldigt sossigt hur det här har utvecklat sig på något sätt. Jag skrattade lite åt det för att de gjorde en special på fransk tv nu från i helgen också, eller om det var igår, när det franska landslaget samlades på Clairefontaine då, utanför Paris. Och det var liksom som, det var typ Fashion Week, verkligen, det kändes så. Så ja, president Kimpembe dök upp då i någon lila jeansjacka från Louis Vuitton. Och så kom Antoine Griezmann i, ja, jag ska inte droppa en massa märken, men de gick igenom då hur mycket allt det här kostade. Om man skulle liksom klicka hem det eller plocka hem det på Champs-Élysées i butikerna
där. Jag tycker
där.
Om ditt state att bli så här Nina Campioni här, att plötsligt så bänkade sig bäst grejen.
Ja, exakt. Nej, men de hade faktiskt en expert i fransk tv som berättade var allt kom ifrån och hur mycket det kostade och så vidare. Och att det liksom är, det är inget så, det är inget kvar av det här. Eric Cantona dyker upp i, du vet, ett par jeans och möjligen en krage var liksom hela hans claim to mode fame på något sätt. Men det svenska landslaget går liksom åt ett annat håll. De står där i sina så badtofflor och tubsockar och så har de en liten hoodie på sig och så bara tack för priset i en källare i Cypern som kanske är det mest socialdemokratiska LO-resmålet som existerar.
Ja, man tycker ju om det. Jag vet inte om det är någon
och tycker att det är fel med individuella utmärkelser helt plötsligt i en värld där allt, precis allt går åt ett annat håll.
Ja, alltså det där är ju, jag vet inte, det kanske blir så att cirkeln sluts till slut. Alltså, man vill ju höra Andreas Granqvists fortsättning på andra saker som är fel i det här individorienterade branschen som man verkar i. Alltså det här med individuell lönesättning, vad fan ska vi verkligen ha det i fotboll? Och jag är ju helt på hans sida där. Om man nu tar det hela vägen så är jag helt med i granen. Totalt fullt. Ska vi verkligen ha det? Ska vi liksom ha, alltså, måste man några vinna och förlora matcher och sånt?
Måste man ha namn på tröjorna? Räcker inte att det står ett nummer?
Jag tycker inte det.
Kamrat nummer 10. Du, vår vän kamrat nummer 10, Evo Morales förresten. Ska vi, går det lite sämre för i veckan också? Ska vi skicka en liten tanke till honom då? Men det går bra för hans ideal kan vi säga i alla fall. I alla fall, i det svenska landslaget.
Vet vi var han är någonstans? Kan han vara på Cypern också eller?
Nej, han är
flytt till Bolivia.
Han har fått asyl i Mexiko. Mm-hmm. Bolivias av statskupp avsatte president. Så snart så han kan spela kanske med Chignac då. Det just skulle det. Ju kunna vara. Oh. Då kan de tävla om vem som är bästa
president.
Tian. Ja, exakt.
Eller?
Ja. Nej, men jag vet inte. Jag tycker det är intressant. Alltså jag tycker att det har hänt någonting väldigt intressant under Jan Anderssons tid som förbundskapten, för att det är nya röster, det är förstås att Zlatan har försvunnit också från landslaget, men det är ju nya röster, det är liksom det är en typ av värderingar som känns som att de kommer från min pappas generation lite grann när man lyssnar på Andreas Granqvist. Och det är väldigt, nu kanske jag blev lite så här folkhemsnostalgisk, men det känns väldigt mycket som, det känns som att Olof Palme är statsminister och att du vet, man inte vill prata om vad man tjänar och vad man röstar på, för det är hemligt och privat. Och så kanske man åker på, du vet, semester i någon sån här sembo ort i Italien där facket står för logi. Ja, men det är så känns. Det är min uppfattning, eller det är min känsla av herrlandslaget i fotboll just nu. Och jag tycker det är intressant, för att om Sergio Ramos då röstar på PP, Partido Popular, det stora högerpartiet här eventuellt, och vi kanske då så har radikaliserats och blivit vänsterpartist och ska försöka bli borgmästare nu i 18:e, så står Sverige med Andreas Granqvist i spetsen för något extremt så icke-polariserande mittemellan tänk.
Ja, de försöker stå med en fot på var sida muren, så att säga. Evo Morales förresten, vet du att han har ju någon sorts, det finns ett stort museum obviously byggt hans ära då, som ska hylla hans liv och verk.
Nej, vad fint. I La Paz då, eller?
Jag antar att det är det. Hyllar hela hans då, raised to fame från liksom fattig barndom och uppväxt i den byn där. En icke föraktlig del av utställningsföremålen är tydligen så här fotbollsrelaterade, så här fotbollströjor från stora stjärnor. Och också, utöver då den trumpet han ska spela på som liten, så ska det finnas den, då hans barndoms första fotboll på någon hedersplats i museet.
En trumpet och en fotboll, ja, det är ändå en bra kollektion.
Ja, alltså som det.
Mm.
Jag gillar det, såklart. Tuffing Evo.
Han är ju alltså en stenhård på plan, det vet vi ju.
Ja, som han är, som han är.
En benknäckare av rang.
Och fly på sig sossen, var det luktar skit.
Du, apropå sossifieringen av herrlandslaget som du var inne på. Apropå att försöka stå gränsle över en mur. Du har väl inte missat, antar jag då, att det var det nu i veckan 30 år sedan den här antifascistiska skyddsmuren föll?
Nej, jag konstaterar att jag inte har några direkta minnen från kvällen som det liksom folk började trilla över på till västsidan. Men jag har inte missat att det gått 30 år, nej. Det var svårt.
Nej, just det. Berlinmuren tror jag att de mer så här västligt orienterade kallar den.
Ja, just det. DN ledare och så vidare.
Precis så. Ja. Det har ju gjort så mycket som helst om det, men jag trillar på en sån här dunder clickbait rubrik som jag tror man kan kora till veckans bästa utan vidare. Mediapart, fransk nättidning, som rubricerade en text om det här med citatet: "Tänk om socialistiskt sex var bättre."
Just det, men det finns väl ganska... Nej, jag vet bara att det finns många studier som visar att det var bättre sex på den tiden. Alltså, kvinnor fick fler orgasmer och det var mindre. Eftersom det inte fanns några kapitalistiska intressen kring kroppen, framförallt kvinnokroppen då, så var folk mycket nöjdare med sina kroppar, helt enkelt. För att det satt inte stora sådana Anna Nicole Smith-affischer på i varje gathörn och så vidare. Så att man var typ lite mer avslappnad och hade därför lite bättre sex.
Man var mer avslappnad, man hade också mer tid. Man
hade också mer hår.
Kroppsbehåring. Jag utgår från det. Katarina Witt var väl deras Anna Nicole Smith, tror jag. Konståkerskan. Som jag har hängt med, visste du det?
Vem av dem?
Katarina Witt.
Ja, okej. Okay. Vilken besvikelse.
Inte Erich Honecker eller Anna Nicole. Nej.
Nej, inte Anna Nicole Smith.
Nej, vi blev sådär goda vänner under Turin-OS när vi delade plats på pressläktaren under ett par konståkningsfinaler. Hon skred in i någon sån här magikade häx-liknande päls. Och var fantastisk, trevlig och pedagogisk. Vi hade otroligt trevligt tillsammans. Och jag var där ensam, det var liksom ingen som såg det här. Och det var ju liksom det gjorde ju hela mitt OS såklart, att sitta och hänga med Katarina Witt.
Ja, just det, men så, det var före selfie-tiden och så.
Det är fortfarande före selfie-tiden i min värld.
Ja, just det. Men,
ja, det var det.
Du hade ingen så systemkamera i fickan eller något annat.
Är det där en systemkamera har du fickan?
Alltså inte, eller något annat, utan någon annan kamera. Okej.
Nej, det var ont om det. Ja. Det här var på tiden när Marseille senast slog Olympique Lyon, så det är väldigt länge sedan. Men så vet jag att jag sen är ute och går tillsammans med Aftonbladets hockeymaestro Thomas Roos, och vi möter Katarina Witt. Och Katarina säger: "Oh, hi Simon, you're like stalking me." Och så skrattar vi och sen går vi vidare. Och så frågar Thomas: "Fan, såg du det där eller?" Och han tittar upp från sin iPhone och säger: "Vadå?" Vidrigt, så han missade hela mitt ögonblick med Katarina Witt.
Nej, gjorde han?
Han gjorde det.
Nej, vad fruktansvärt dåligt av honom.
Jag vet inte om Katarina Witt hade bra sex, som gick ut i Playboy och så ju. Någonstans där runt tidigt 90-tal eller så. Men Mediapart, de citerar då en amerikansk...
Två OS-guld i alla fall då.
Två OS-guld tog hon.
84-88.
Och Playmate of the Year. Det är ett så kallat bra år. Det slår till och med Victor Nilsson Lindelöfs.
En konståkningstrippel,
en trippel axel.
Just det, exakt så.
Trippel Lutz. De citerade en amerikansk professor som heter Kristen Godsey, heter hon, som då forskat väldigt mycket på just de här sociala följderna av murens fall och rent sociologiskt hur livet var bakom muren och så.
Mm.
Och jag vill inte berätta, liksom, det var en jävla rövdiktatur, paranoid och vidrigt och så, men sexet då var bättre. Hennes analys, då, hennes forskning, så handlade det om just det där som du pratar om, att mer jämställt, mer avslappnat i förhållande till kroppen och så. Men också liksom den rent sådär logistiska saken att staten investerade i kvinnors utbildning och i träning och så. De kunde jobba och de hade fri barnomsorg. Allt det där. Dubbelt så många orgasmer hade alltså en DDR-kvinna som en västtysk kvinna i snitt då.
Jag får skicka in ett tips här, för att om folk känner till det här så gör de det, tror jag, ganska mycket tack vare Ola Söderholm och Jonathan Unge, som i den nedlagda men fullkomligt briljanta podden Februaripodden pratar om detta, och avsnittet heter just Den östtyska orgasmfrekvensen. Det kan vara svensk poddhistorias bästa avsnitt, hands down. Lyssna på det. De berättar bland annat att det fanns en sexualupplysare i östtysk tv då, som en gång i veckan höll ett program, helt enkelt. Undrar man inte, heter han inte typ Schnabel i efternamn? Det är något som är dessutom, alltså det är fruktansvärt. Det är väldigt bra på alla sätt.
Siegfried Schnabels bok Man und Frau Intim var Östtysklands mest populära bok genom hela Östtysklands historia.
Okej.
Fanns i 1 miljon östtyska sovrum under 70-talet.
Som borger vet jag inte vad jag ska säga längre.
Den östtyska orgasmen, alltså som vi i den moderna kvällstidningsvärlden har frågat, finns det rörligt på det?
Ja, exakt.
Ja, jag vet inte.
Kan Lindhed uttala sig och så vidare, våran sexexpert?
Kan Katarina Järnors uttala sig?
Varför gör inte våra sexologer, som jag har all tänkbar respekt för dem, men varför gör de inte lite mer sådana här nedslag? Ja, berätta.
I DDR, de borde ju.
Ja, exakt.
Men det här är alltså ingenting som hon har hittat på. Det finns flera andra forskare. Katarina Liskova, en tjeckisk lektor som forskat samma sak och kommit fram till ungefär samma sak då, med jämlikheten som grundfaktor för ett lyckat sexliv. Fotbollskopplingen då, bank för helvete. Ja, alltså det är klart att det mest...
Jag hade köpt om det inte fanns någon, nästan.
Lätt. Men det är klart att det är rubriken man vill åt. Men man kan ju lätt koppla det till fotboll. Alltså om man kollar på, inte minst av damfotbollen, så har vi gjort den analysen förut, att det är väldigt lätt att koppla framgångar där till jämlikhet och jämställdhet. Att de länder som har kommit långt med jämställdhet har också kommit väldigt långt med fotbollen på damsidan.
Mm.
Och sen, om vi ska återkoppla till Andreas Granqvist, så...
det behövs inte för min del, kände jag.
Nej, men länken är ju ganska uppenbar. Muren, sexet, orgasmerna, konståkningen, Janosch och sen rakt till Granqvist.
Krasnodar, kanske.
Krasnodar. Mm. Är det inte det som man liksom kan lära sig någonstans, att hur skapar man ett lyckat vinnande fotbollslag, snedstreck samhälle också?
Mm.
Ja, det är väl de som har både jämlikheten men också den individuella friheten kanske. Det är något konstigt med friheten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det som Andreas Granqvist säger är ju intressant. Jag tänker mycket på hur han lite grann inte är så woke som någon påstod. Jag tror det var Margaret Atladotter på Twitter, efter att han hade varit surat lite i något. Ja, men det var väl under konflikten mellan damlandslaget och förbundet, där herrarna kände sig lite utpekade, fast de själva upplevde att de hade förhandlat för att tjejerna skulle få det bättre. Du minns detta, Simon, va?
Ja, de såg sig som Rosa Parks och sen så blev de utmålade som rasister, lite den känslan.
Ja, det var lite precis så. Men hur som helst så visade det sig sen under VM i somras då, alltså damernas VM i Frankrike, att Andreas Granqvist hade haft kontakt med Caroline Seger hela tiden och skickat massa uppmuntrande sms och, ja, du vet, sådär. Kaptener emellan.
Klasskompisar emellan.
ja, man måste nämna det varje gång. I händelse att någon inte ska känna till det. De gick i samma jävla klass på gymnasiet. Det är helt otroligt. Alltså. Det är helt otroligt. Hur som helst, så att det känns som att Granen gör ju mycket i rätt i lite i det tysta. Och jag gillar det att han inte vräker på för mycket i... Han skriver inte sånt i sociala medier nödvändigtvis, men håller liksom en så normal kaptens kontakt med sin kollega i damlandslaget. Det är ju intressant det här med, kring damlandslaget och damfotbollen och egentligen den här känslan av att det råder en framgångsvåg nu. Man får ju säga att den har hållit i sig sedan i somras. Vi var väl lite oroliga där att det kanske skulle avta och så. Det kanske inte har varit en spik rak väg fram överallt, men ändå tillräckligt mycket bra, vad ska man säga, bra exempel efter sommaren för att det ska kännas som att det har hänt något nytt på riktigt. Nästan 90 000 såg England möta Tyskland i helgen. Det var i själva verket 76 000 eller något sånt där tror jag som kom dit. Men det var ju i princip fullt på Wembley i alla fall. Tyskland gjorde väl lidandet ganska så kort med England. Det går ganska dåligt för England efter VM för övrigt. Phil Neville ligger lite skrynkligt till, Simon.
Ja, de har inte riktigt kommit upp på den här nivån. Det enda som påminner om VM var väl att Nikita Paris missade straff igen. Som han gjorde typ hela VM. Men det var en häftig jäkla match. Var det ju alldeles oavsett. Liksom, med den här, alltså inramningen som spreds ner på planen var otrolig liksom, aggressivitet och dynamik i matchen och så. Men sen visst, det gick som det brukar. Alexandra Popp och sen Clara Bühl. 18 bast, hon gjorde sitt sjunde mål på 10 landskamper för Tyskland och sista sekunden typ.
Engelsmän vet coolt. Ju hur det är att möta Tyskland. De känner, alltså de kommer, annars får man ju bara lyssna på Gary Lineker, känns det som. Hur som helst, det var intressant i alla fall för att vår kollega Erik Karlsson intervjuade Hedvig Lindahl i veckan här. Och hon ställer inte riktigt upp på att det är en VM-effekt eller att det bara är liksom någonting som har, vad ska man säga, något som har fortsatt eller en helt naturlig utveckling kring damfotbollen. Hon säger så här, att det är klart, ser man att England och Tyskland sålde ut Wembley så är det en typ av VM-effekt, säger Hedvig. Men det är inte en magisk VM-effekt. Det handlar också om att folk har börjat jobba helt enkelt. Folk som är duktiga på marknadsföring har börjat jobba med det här på riktigt och då ser vi resultat. Det här har jag tänkt på sedan dess. Här formulerade verkligen Hedvig Lindahl någonting som jag inte riktigt har lyckats formulera för mig själv. Men det känns så otroligt mitt i prick. Och ett ganska så bra exempel på det var ju när Sverige mötte Tyskland här förleden. Och helt plötsligt så kom någon copy-människa, säger vi på, att jag vet, vi siktar på att sälja ut Friends när Tyskland kommer. Och så gör vi en kampanj kring det. Vi ska ha fullt på Friends när Sverige möter Tyskland. Och så blev det var samma där och alla kom. Men det såldes slut i alla fall. Biljetterna gick åt. Och alla ville helt plötsligt vara med på någonting som skulle bli historiskt. Och det är väl exakt detta som har hänt. Just att folk som kan det här med marknadsföring har börjat jobba med damfotboll. Och fattat att så här, men vänta, det här är inget svårt att locka publik. Vi måste bara göra någonting av det. Vi måste ju bara skapa en berättelse kring det här. Vi ska slå ett publikrekord nu. Eller det här ska bli den största hypen i liksom klubblagshistoria i Spanien eller i Italien eller vad du vill. Och då funkar det.
Men Johanna, jag tror att det är exakt... Alltså, nyckelordet är berättelse just. Alltså, om man lär sig någonting av hela den här politiska vågen som går över världen med kanske liksom Donald Trump eller Ukrainas nya komiker, skådis, president eller som främsta liksom märken, så är det väl just det att alla vill vara en del av en vinnande berättelse. Det handlar om att så här, skapa en viss tro på att det här är en vinnande berättelse. När Donald Trump liksom går från att vara en pajas till att vara någon som faktiskt är en vinnare, liksom, då vill alla hoppa på. Då kommer det här. Är damfotboll något som vi ska spotta på, eller är det något som är, det här är framtiden, det här är något som man vill vara med? För det händer. Och jag tror att just där i damfotbollen så var det var så lätt att ta steget från att det kanske fortfarande inte är någonting som händer, men det händer i alla fall, om du förstår vad jag menar. Att det finns, det existerar, bara det är ett jävligt stort första steg, att man vet om att det finns överhuvudtaget matcher, det finns profiler, det finns spelare, det finns tränare, det finns kvaliteter och så. Mm. Nästa steg är väl att det verkligen på riktigt ska bli en ännu större vinnar-segertågsberättelse. För det är som du säger, över hela världen så är det liksom, det är publikrekord precis överallt. Portugal, det var så här Lissabon derby för någon vecka sedan. Ja, det är klart att det blir publikrekord också liksom, för att alla vill vara med.
Mm. Ja, men till och med i Tjeckien så var det ju de klubbs rekord härom. Det var kanske i början på året, eller om det var ja, då, när de spelade i Champions League i alla fall. Och då det har ju kanske sagt så att på, liksom på andra sidan järnridån, för att återknyta till DDR-temat, så har den här trenden uteblivit. Men det stämmer inte. Alltså det är liksom på gång på alla håll, och det är ju för att världen är globaliserad och att det är väldigt lätt att ta intryck av vad som händer i andra länder. Och på, ja, i Mexiko har det ju varit helt fantastiska siffror i deras playoff där, till exempel.
Chignac-effekten.
Den gamla, precis. Mm. Så vi kanske ska sluta och köpa det här narrativet om att fotbollen till slut har blivit så bra så att på damsidan så att det gick att locka folk, eller att det var VM som öppnade alla dörrar, och var lite realistiska och cyniska. Och jag skämdes nästan lite när jag läste det här, för det kändes så himla uppenbart det som Hedvig Lindahl sa, nämligen att det är folk som kan det här med marknadsföring som har börjat söka de här jobben, eller fått de här jobben, eller fått anställning i alla fall, och har gjort någonting bra av det. Så funkar ju fotbollen 2019, så är det bara.
Vi kommer från Sverige där vi har något som heter Allsvenskan, som är följs av tiotusentals åt tiotusentals. Vi säljer ut arenor, och det är en fruktansvärd liksom världsklassinramning.
Mm.
Och vi vet ju alla att det beror ju inte på någonting annat än att folk drar folk, och att det är en, man har skapat en berättelse kring det. Det handlar inte om att alla tycker att Elliot Tjeck är värd all den energin och all den, alltså rent som fotbollskvalitetsfaktor liksom.
Nej. Men på Wembley fick jag i alla fall hemma publiken ett fantastiskt fint mål av Ellen White.
Det får de alltid.
Jäklar vad hon hugger alltså, det är helt otroligt.
Ja, och det går inte att släppa hur extremt lik Harry Kane hon är i sitt sätt att röra på sig, sätt att vara på. Fan, till och med utseendemässigt så.
Ja, jag håller helt med om det. Det är det är något väldigt, det är inte min favoritposition i, liksom, i fotbollssammanhang, men det är något extremt attraktivt ändå över de som har det jämfört med de som inte har det, nämligen som alltid liksom är, alltså springer på 3 meter på rätt bollar, för det är ju aldrig några långa ruscher. Mm. Det är ju bara verkligen så, nej. Boom, och så sitter den där.
Ja, hon är fin.
Ja, hon är fin. Det finns ju finns ju fler fina där ute, om vi inte har något annat kring Ellen White eller Harry Kane att tillägga. Det har ju du ibland i och för sig.
Kan eventuellt finnas, men vi tar det i en annan kontext, tror jag.
Ska du få en profil av mig?
Tack gärna.
Ja, han låter så här.
Man på prov.
Нет, спасибо. Как ваши дети проводят выходные?
Нет, это каникулы.
Vem var detta? Det var veckans profil. Arseni Arshavin, 7 år gammal. Arseni. Säger ni? Låter
säg
inte
att det, säg inte. Säg inte att det är döpt efter.
Alltså det spekuleras i att denna lilla guldgosse är döpt efter Arsène Wenger. Han är efternamnet kommer helt klart från André Arshavin, som är hans pappa. Arseni är 7 år gammal och har uppmärksammats i helgen eller i veckan. Varför då? För att han blev veckans spelare i Barça Academy i Moskva. Där han...
Det är så många saker med här som man tycker om.
Jag är bara halvvägs. Där han då 7 år gammal spelar i en liga som heter Liga La Masia. Och Arsène Arshavins lag heter Team Messi. André Arshavin, nu backar vi tillbaks bandet 11 år någonting. 2008, ni minns hans fantastiska super-EM för Ryssland. André Arshavin ville lämna då Zenit Sankt Petersburg. Drömmen var att gå till Barcelona, klubben han tydligen älskar och andas och lever för. Men Zenit sa nej och sen så hamnade han i Arsenal istället. Vilket han själv har sagt då. Det var också helt okej. Uppenbarligen tillräckligt okej för att döpa sitt barn efter sin tränare där. Ändå ett bevis på att det var en ganska så trevlig vistelse får man väl säga för Arshavin.
Skulle man bli populär om man så döpte sitt barn efter tränaren under den tid man spelade en klubb? Eller hade det varit så där en Andreas Granqvist-effekt?
Det hade varit lite konstigt tror jag. Det är så att om Benzema kommer till träningen imorgon med sin lilla Zinedine. Vad heter han, säger Zidane. Han heter ju Zinedine, såklart.
Det är ju nästan toppat också. Zinedine Benzema hade nästan varit bättre än Zinedine Zidane.
Jag vet att jag umgicks under en väldigt kort period i Paris med en kille som heter Ben Zidane i efternamn.
Fantastiskt.
Ja, det var lite allt alla på en gång där, kände jag. Anyhow. Det här Arsene då i alla fall, som Andrea Chavin har tillsammans med fotmodellen och tv-personligheten, säger jag, i brist på annat. Julia Baranovskaya är som sagt ett av de här barnen då, som har hamnat i Barcelonas akademi. Jag tycker att det är intressant för övrigt. Ofta pratar vi ju om, kanske när vi pratar om kulturimperialism och så kanske det är USA eller för all del Ryssland som så att säga liksom sprider på något sätt sin kultur i USAs fall så är det väl hela världen, och i Rysslands fall så har man väl så att säga gjort vissa avtryck på i närområdet. Här har alltså Barça lite skymundan då satt upp en akademi i Moskva. Ogenerat kallar man då den ligan då för La Liga Masia som är Barcelonas ungdomsakademi, och laget Team Messi. Ja, jag vet inte. Jag tycker bara det kändes som en sån total katalansk kulturimperialism i Ryssland, en sån som vi väldigt sällan ifrågasätter när den kommer från det hållet.
Och det här säger du från just det hållet då?
Ja, precis. Jag känner ju att jag sitter i ett rum som är liksom isolerat från det är ingen som hör mig, men ja, jag tycker det, jag ska inte säga att det kryper i kroppen på mig. Jag vill bara säga att jag tycker att det är pyttelite problematiskt. Jag tycker också att det är ganska så gulligt, och det blir inte mindre gulligt av att man ser bilden på den här Arseni som är 7 år gammal och extremt lik sin pappa.
Sin pappas förra tränare.
Han ser ut precis som Andrea Chavin gjorde när han skrev på för Arsenal, för då såg han ju ut att vara en 7-8 år någonting. Så att de kommer väl se jämngamla ut då när Arseni kommer in i puberteten, någonting så kanske. Parentes. Känns det inte väldigt mycket som rysk barnuppfostran att utse veckans spelare när de är 7 år gamla?
Man vill ju veta vad Andreas Granqvist har att säga om det.
Alltså inget jävla, vad vill du ha klänning eller overall på dig i den uppfostran, kan jag säga, Simon.
Nej, de kan det där.
Ja. Veckans profil, Arseni Arshavin. Vi har varit bättre tidigare på att plocka upp barn eller mycket söner till kända spelare och följa upp dem lite grann. Nu har vi varit dåliga på det på slutet, men vi får hålla ögonen på lilla Arseni och se om han hamnar i Barcelona en dag. Är det här också lite att, så att säga, leva ut sina egna drömmar genom sina barn?
Ja, det blir lite tufft om man då har varit landslagsman och proffs i Arsenal och sådär. Och leva ut sina icke-uppfyllda drömmar genom barnet då, kanske lite extra. Det är en ny nivå på det på något vis. Men vad fan, Arshavin har aldrig varit främmande för att leva sin dröm ju. Vi minns ju senast när han var ute och red på en häst där i Sankt Petersburg natten. Bra på lyset.
Ja, precis. Det sägs för övrigt att han är inte bara Barca-supporter utan någon gammal lagkamrat till honom som hade uttalat sig om det och sagt att alltså, André är ju Barca-huligan. Jag tycker det är så oväntat på något sätt.
Borsos Noise, eller vad heter han?
Ja, exakt så. Det är han som står där och liksom skriker olämpligheter om Rosell eller Bartomeu eller vilken president de nu hatar för stunden.
Det är fint att kunna leva ut sin separatism även i Ryssland utan större risker.
Berätta om veckans kulturtips.
Du, det ska jag. Jag tänkte faktiskt göra det i den här formen. Jag tänkte testa en filmscen på dig. Ett prospekt helt enkelt. Tänk dig det här då, du får sätta dig in i stämning. Vi följer ett fotbollslag från en liten stad mitt i Italien. De harvar runt i andra divisionen med en gammal och bedagad landslagsstjärna som tränare. De är på väg att tappa kontakten med toppstriden ett år till och har inte vunnit på 3 matcher. Och just nu i den här scenen så ska de flyga iväg för att möta topplag längst ner i södra Italien. Det är ingen som tror på dem såklart, och det här topplaget har inte förlorat hemma på 11 matcher som de ska möta då. Men det här då, rövgänget kommer till flygplatsen och ja, du vet ju liksom hur det kan se ut på så här tågstationer och flygplatser nere i södra Europa. Att det är stimmigt och stojigt, men mitt i allt så står ett sån här offentligt piano ledigt.
Alltid, och alltid ett jättebra märke.
Visst är det. Mm. Och är det Steinbrenner eller vad kan det vara?
Steinway. Nej, alltså det är väl
Steinway.
Steinbeck eller Steinbeck. Det står väl sällan, Steinway är väl mer kända för sina flyglar, men Yamaha är det ju ofta till exempel.
Just det.
Mm, röda är de mycket ofta i Frankrike för övrigt.
Jag kan använda det som scenografer sen i alla fall. Mm. Kan kunna finnas behov för det. Allting på den här flygplatsen då är väldigt vardagligt, det är väldigt normalt. Det här laget ska åka iväg och förlora en match till. Men då plötsligt så är en av spelarna en avbytare, mittfältare, som slår sig ner vid pianot. Lagkompisarna hänger runt honom då med sina så här Louis Vuitton-ryggsäckar på ryggen. Det blir lite så här jargong, ett par hånfulla replikskiften så där. Är du i scenen nu eller?
Ja, ja. Oh, ja.
Du där, du har det framför dig.
Jag står det. Jag står och dricker en espresso i baren kan jag säga.
Mm, det gör du rätt i. Den här då, avbyta mittfältaren, han heter Marcelo Falzerano. Om ett par timmar ska då hans Perugia vinna med 3-2 i Crotone. Och det är så här som det låter när han sätter sig vid pianot på flygplatsen.
Marcello Falzerano in concerto.
Alltså visst är det fint.
Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt.
Och någonstans, du började väl veckans lilla samtal i Frankrike, visst var det så? Och i Paris. För undrar jag, känner du igen stycket han spelar?
Det gjorde jag däremot inte. Jag trodde vi började i Marseille, men skit i det.
Sen så pratade du om Montmartre.
Ja, det har du helt rätt i. Mm.
Ja, och det här är ju Amélie från Montmartre.
Ja, den var det. Nej, vad fint.
Så är det. Marcello Falzerano får i alla fall bli veckans kulturtips. Ibland så måste man bara låta tiden stanna.
Men okej, okay, men man ska konsumera honom då? Det här klippet, tänker du? Är det tipset?
Tipset är absolut att konsumera klippet. Jag vet inte om det gör scenen bättre, men det är svårt att låta bli.
Det var underbart fint. Det finns
där ute på internet.
Det finns en video på Mario Balotelli också för några år sedan, han spelade piano. Men var det så att den visade sig vara fake?
Om Balotelli var fake eller själva videon?
Ja, att det inte var han som spelade.
Båda är uppe för debatt.
Piano. Ja, vi kan väl kasta ut frågan om det var någon som har tagit, så att säga,
som var där.
Det skvallret i mål. Men det är något alldeles speciellt med fotbollsspelare som spelar piano just i alla fall. Gitarr tycker jag är lite tråkigare. Du skrev i intervjun med Victor Nilsson Lindelöf att han hade gitarrer i huset, eller hur var det, några stycken?
Ja, 2 stycken gitarrer. Mm. Han spelar inte lika mycket som han brukade, men han kan spela gitarr.
Mm. Just det, de brukar säga så. Men det här är något annat. Det här är väldigt, väldigt fint. En annan typ av andakt, såklart.
Verkligen. Det är lagkompisarna som gör scenen också ganska mycket.
Mm. Mm. Fint.
Fint hur som helst. Ja. Vi utnämner Marcello Falzerano till centralpunkt för veckans kulturtips. Mer musik på det, jag fattar att det är en tuff akt att följa.
Ja, precis, jag kommer ju kanske ta steget lite in, lite mer kommersiellt den här gången.
Som så ofta.
Mm. Som jag, det som ju är lite av mitt uppdrag här och min roll i den här podden. I somras så höll vi på med annat. Ja, vi poddade ju precis efter VM-finalen där i och för sig i Frankrike. Men vi konstaterade väl båda två att vi inte var så himla bra med på Copa America. Mm. Det innebär också att vi missade den kanske, det kanske bästa med Messi därifrån. Det var nämligen så att Messi vid ett tillfälle efter att de hade åkt ut gick ut och kritiserade hela egentligen organisationen kring Copa America, men framförallt domarbiten då. Han tyckte att domarna dömde konstant emot Argentina. Men vad ska man säga? Det är kanske inte så lätt med tanke på ja, att det är Brasilien då som har all makt och så vidare. Det är ganska hårda ord för att komma från Messi, som ju har gjort sig känd för att vara ganska mjuk i sina omdömen. Han har väl tuffat till sig lite på senare år, men vi känner honom ju mest som en rätt så soft kille i alla fall. Den populära YouTubern Lucas Requena tog Leo Messis uttalanden och satte ihop det till musik. Några andra fick vara med på ett hörn också. Maradona är faktiskt med. Han har ju minst 3 sekunder i varje avsnitt vi spelar in. Och i låten då som heter El Reggae de Messi får man liksom höra Messis klagomål på domarna i Copa America till reggaetoner. Det var lite sommarens sound då i Sydamerika. Jag tycker det kan vara värt att plocka in det så här i gråa, trista november. Så vi lämnar er med Messis reggae och hörs om en vecka igen.
Boom shakalak. Se la bronca porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande. Estamos jugando contra Brasil que tiene grandísimos jugadores. Siendo un local se encuentra en el primer gol y después el segundo ya una contra. Donde no corre el penal antes pero también la nota Mendy no fueron nunca al bar. Una cosa increíble. En esta copa sin cansarme puro volver.